Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi brukar alltid börja med någonting så här lite annorlunda och igår så satt vi efter matchen och funderade lite grann och då berättade Fredrik Söderström ännu en intressant historia ur hans vardagsliv och vi har ju gjort oss lite lustiga på din bekostnad Fredrik att du har en teknisk förmåga som är lika med en bävers ungefär.
Ja.
Och du skulle byta proppskåp hemma.
Byta proppskåp.
Nej, det skulle strömmen hade gått.
Här kom din bäver.
Ja, den där tycker jag, den slår tillbaks. Men byta, jag skulle inte, Oskarna hade slagit ner och strömmen försvann eller går. Vad heter det, Harald? Du som är...
Blixten slog ner. Då.
Jo, men vad
den... Strömavbrott
heter det. Och då hade jag, fick jag lov att ringa på lite hjälp, så här, elektriker som skulle komma. Och då säger han, typiskt sa vi också igår, och det menar jag verkligen, om du tänker en ung elektriker, de har ju en jävla uppsyn som att de vet bäst, och det gör de. De kan ju lura arslet av folk i största allmänhet, av mig i synnerhet. Så han sladdade in på min infart och så följde han med mig in och så visade jag var... Det som jag trodde var proppskåp då, eller elskåp, jag vet inte ens det rätta ordet. Men det, jag har ett skåp i min tvättstuga med massa knappar som där internet och grejer kommer in. Och då sa han att jo, men det här är inte ditt elskåp eller ditt proppskåp. Då sa jag att jag har inga fler skåp. Och då sa han att då är du det enda huset i världen som inte har det. Och då sa jag, det här är ju så. Jag tänkte att någon skulle vara först med det också. Det kanske är så att vi har hyfsat nytt hus, modernt, att det inte behövdes. Men då visade det sig att ute i mitt förråd så fanns det då ett sånt här annat skåp. Med proppar, säger man väl bara rakt upp och ner.
Helt rätt.
Ja, eller liksom, man ska
du förklarar det som en glödlampa.
Ja, men hur vrider du? Det var ju stora proppar. Jag kanske har stora proppar. Det är också något så här. Men ja, och då sa han, om frågan också om jag hade proppar hemma. Och då tänker jag, vem fan har proppar hemma? Det är ju inget man åker och köper. Men tydligen så har de flesta människor det. Och det tyckte ni var kul.
Harald tyckte det var lustigt som mig.
Han blir inte vaktmästare hemma hos mig.
Nej. Ja,
absolut inte. Sen finns det olika proppar också, Fredrik. Det är lite... blått i bakänden på en del som åker den och det är rött på en del. Det är lite olika amperestyrka på de där.
Men det jag fick lära mig, för då sa han så här, ja men det är ju fas 3, kan det heta så?
Tre fas.
Och då förklarade mig att när jag tryckte på min spisknapp, spisen, så... händer något annat med någon lampa.
Det blir
ja, men kan vi inte skita det här nu? Det här är väl inte elektronikpodden? Nej, vad skulle du dra med dit? Move on!
Ja, men du har ett hus själv.
Alltså. Jag har ett hus själv och det kanske inte är tänkt att det ska vara så. Ja.
Nu sitter ni där hemma och hör att ja, men det är Fredrik Söderström som pratar, det är Lars Lindberg och det är Harald Lykten. Och så hör ni en till röst och tänker, den här jäveln känner jag igen. Och det är ju så att Tobias Karlsson gör poddebut i Ringside i alla fall, som är kommentator i Hockeyallsvenskan. Och Tobbe, du hade det hett om öronen direkt du gick in i rummet.
Ja, jag blir alltid attackerad av Harald Lyckner vart jag än rör mig på denna jord.
Om det är inte rätt. Men välkommen till Ringside.
Tackar.
Hur känns det här då? Harald bjöd vi in för att han skulle försvara sig tidigt i poddens historia.
Jag trodde Harald var här för att förklara vad proppar är.
Ja, så han får gå nu när det är utrett då, med andra ord.
Ja, men jag tänker det.
Ja.
Det är väl möjligen om Rahimi delar ut en propp också som du kan...
Då ska jag försvara det också, ja. Helt rätt. Men hockey går ut på kroppskontakt som ni kanske vet, så att det är till ur spelet.
Och med det så välkomnar vi till ett nytt avsnitt av Ringside som är mitt uppe i finalspelet mellan Björklöven och HV71. Vi har dessutom två finalkralare lag i SHL som vi tänkte att vi ska prata lite grann om, och dessutom det steketa kvalserien om vilket lag som ska ta sig till Hockeyallsvenskan. Och jag tänkte då, med tanke på att Tobbe, du är först med här, då tänker jag så här, vad såg vi för match igår egentligen i Umeå?
Ja, vad såg vi? Vi såg väl ändå ett Björklöven som jag tycker kommer ut ganska starkt och bygger vidare på det de hade i match 2 och pressar HV och HV står för lite misstag. Och sen kommer den där tunga maskinen som vi på något sätt har lärt oss att se den här säsongen. Och bara äter sig in.
Jag tycker du är på rätt spår. Och det som är intressant tycker jag som man ska ta med i värderingen av match 3 är ju vad vi såg match 2. Och vi har ju full koll på de här lagen efter mycket jobb med dem. Och den scenförändringen först från match 1 till match 2. Och så vänder serien upp till Umeå så får man ju förväntningar eller fantasier om hur det ska se ut. Och jag tyckte det tog vid där. Jag vet inte hur du kände.
Nej, absolut, absolut. Den stora frågan var ju hur Filip Larsson skulle klara och axla Gunnarssons mantel i och med att han blev skadad i match 2. Och det fick vi ju ett bra svar på, för han var en av Rinkens bästa spelare. Och det var nog skönt och tryggt för HV-spelarna att känna att Larsson är på tårna. Vi kan lita på han. Det var ju väldigt länge sedan han stod. De har ju gått på Gunnarsson. Och det var ju lite om nyckeln att man inte släppte in ett mål. Fick ta ledningen genom Forsberg och sen går man ju på det. Och andra perioden så tar ju faktiskt HV över mer och mer. Och i tredje spelar de ju bomsäker på den ledning de har.
Det svänger lite i den här matchen, men efter första matchen då tänkte man så här, ja, det här är en finalserie som HV kommer att ta är lätt. Det var nästan känslan med tanke på att det blir så klara siffror. Sen blir final 2. Björklöven gör en jättebra match, kommer under skinnet på HV71 och då svänger man och tänker att ja, det här luktar 7-matchers serie. Och så sen efter igår, från andra perioden och framåt, så är ju HV klart starkare och så svänger det igen och förväntningar och förhoppningar i de här olika städerna.
Jag bara tänker på det du säger, Harald, det som sker i första perioden med att Larsson är bra och att man står emot, då kommer den där aspekten in som är så svår att beskriva. Vi kan prata underliggande siffror, vi kan prata siffror på tavlan, men det mentala i att du överlever, nu är det ett kraftigt ord, men man pratar idrott, överlever en sån första period på bortaplan. För att hade det blivit 1-0, 2-0 till Björklöven så förändras så mycket mer. Då kommer den sidan fram, så kände jag i match 2 i Jönköping, frustrationen som faktiskt kom hos HV. För är det något de inte har varit med om så mycket den här säsongen, så är det att ligga under eller åtminstone inte hamna i besvärligheter. Och jag tror aldrig du kan förbereda dig på det förrän det faktiskt sker.
Nej, så var det ju match 2. De blev frustrerade, tog en massa konstiga korkade utvisningar. Men som du är inne på, då får ju Björklöven ledningen, de får energi, de får spela på det och då blir ju verkligen HV prövade. Nu hamnar man ju inte i det läget här, men det hade varit intressant om det hade skett. Hur hade de uppträtt i en andra match i underläge?
Du drev ju den tesen i matchen också, Harald, lite grann. Att Björklöven känns som ett lag som skulle behöva ha en ledning. Medan HV kanske skulle klara av att hamna i underläge och ändå vända.
Ja, det är känslan man har. Men samtidigt gäller det så otroligt mycket. Det är ingen vanlig seriematch. Det är ett slutspel. Det gäller att vinna och försvinna om en SHL-plats. Och HV är ju det lag som har pressen på sig. Medan Björklöven gör sin i och för sig tredje final. De vill verkligen upp också. Men på något sätt så är ju HV de klara favoriterna.
Det var det tyst.
Nej, jag tänkte det. Jag tänkte så här.
Njut,
jag bara sitter tyst. Det här kommer inte att hålla länge.
Men en annan reflektion jag hade under gårdagsmatchen, det är väl den i särklass med flest öppna chanser igår åt båda håll som kommer ur någonstans, kanske där hade Stråle sin frustration efter när han var till studion, att man tar väldigt ovårdade beslut i spelet med puck. Man rusar fram och släpper upp. Det är ju dåligt byte som ger en 2-0. Man har en offensiv chans som leder till en 3-1 emot sig. Och det där måste ju Björklöven undvika.
Ja, det tror jag kom till av att man hamnade i underläge. Man börjar chansa lite grann. Men det jag reflekterar också över, det är ju match 2. Alltså den andra perioden, det är något av det häftigaste vi har sett i hockeyallsvenskan genom alla tider. Det är small i varenda närkamp. Och resultatet av det var ju ett antal skador. Där Björklöven får, både Baudin och Rahimi kliver av rätt vad det är. Gunnarsson kliver av, Boom kliver av. Det var ju en åderlåtning som heter duga. Och där känns det ju lite grann att HV har en längre bänk, om vi säger så. De har fler spelare att tillgå. Och det kanske är det som ger utslag. För nu såg vi att både Fredrik Andersson och Gerard spelar backar.
Ja, och se vad man vill om det.
Samtidigt. Det
var snart inga forwards kvar.
Nej, alla får ju spela back helt plötsligt.
Ja, och det har ju Björklund varit duktiga på tidigare, att ha en väldigt bred trupp och kunna plocka in folk. Nu är det HV som har en jättebred trupp. 9 backar, 16 forwards som jag kan räkna det till. Och dessutom en tredje målvakt som inte går av för hacker som man har registrerat och kliver in. De har liksom tänkt på allt och är förberedda på detta.
Och det finns två bra saker med det. Eller två saker som jag tycker är jag konstaterade, skickligt hanterat. Ett, man har resurserna i Jönköping att betala för tillräckligt många bra spelare. Och även om du har det, för det har vi sett andra lag ha genom tiderna, så kommer nästa steg som är det svåra, det är att få folk och spelarna i det fallet att acceptera det. Det uppfattar jag som att HV71 har gjort på ett jäkligt bra sätt. Man har varit väldigt tydlig från dag ett. Man hanterar på ett sånt sätt, om vi skojar till det så är det nästan så här. Det spelar nästan ingen roll vem det är i HV. Om den har magsjuka i två dagar eller ont i ett finger, när du kommer tillbaks så får du ställa dig sist i kön. Det är som i skolmatsalen, man sprang dit, sprang du och pinkade så fasiken, nu fick jag lov att ställa mig sist igen i väntan på någon så här hjärpar och potatismos.
Man byter in på den ena sidan så får man hoppa efter den här bänken.
Nästintill, och det gör ju att du, dels håller du dig kvar, men du har också, du har fått det. För det finns ett sånt extremt tydligt mission i HV71. Vi ska tillbaka, kosta vad det kostar vill, nästintill. Och man har hanterat det på ett bra sätt så här långt.
Skolmatsalen, är det den bästa liknelsen här?
Kanske inte, men det var den som poppade upp. Jag är lite småhungrig. Det kan vara det beror på.
Och det var alltid lite race också. När man fick springa för att hinna före klasskompisarna först i brickan.
Ja, men var inte du som hoppade ut genom fönstret och först i bussen?
Nej, men vi hade, ja, nu ska vi inte komma på det. Men vi hade att när man var klar för dagen så åkte vi skolbuss till skolan. Det var i mellanstadiet och lågstadiet. Och då låg vårt klassrum på bottenplan. Och då kunde man gå ut genom bakdörren och ut genom ett kapprum och så sända ut på gatan. Men då kommer jag på där mitt i kanske 7-8 år att det var ju mycket närmare att ta vägen genom fönstret. Problemet var att man hade inga skor och det var en jordig rabatt där. Men det fick kosta vad det kostade vill, för att där är ryggsäcken först och viktigt att få gå först in i bussen.
Ja, så är det att uppvuxen in i Norrland.
Ja, exakt. Det är lite annat. Men
14 mil till förskolan. Enkel resa.
Det är tre bussbyten.
Men jag tänker på er coacherfarenhet nu. Är det som är det svåra med att sätta roller och att få folk att acceptera sina roller? Att självbilden kanske inte alltid stämmer överens hos spelaren med den rollen man får?
Absolut. En coachs viktigaste uppgift är att hålla fjärde femman och de som inte får byta om på bra humör. Det är de man måste sitta och prata med, hålla på gott humör och liksom förklara noga hur man tänker. De här som får rubrikerna, första femman spelar powerplay, de behöver inte ha så mycket kittlande under naven på något sätt, utan de mår ganska bra ändå. Men just de här som sitter bredvid, de är jätteviktiga. Och det är någonting som jag lärde mig som spelare vid flertal tillfällen. När man såg bra tränare, då tänkte man så där funkar det. Mindre bra tränare, då tänkte man så där ska jag aldrig göra som ledare. Så man lär sig mer som spelare.
Men du spelar väl aldrig en fjärde kedja?
Det fanns bara tre då.
OS 1980, då var inte någon av er födda. Ja, Fredrik hade väl blöjor på den tiden, men det var ett exempel där det var
inne i utlaget. Det var lite sen med blöjor.
Men jag ska tillägga ytterligare på, för det är ju korrekt. Det är också, jag tolkar din fråga ett steg till, och där ligger utmaningen för många tränare idag. Det är att hamna i samtal, alltså när du sitter med spelare, att ni hamnar så nära varandra som möjligt i synen på vad spelaren faktiskt har för roll. För det har jag upplevt många gånger som tränare, att jag har tagit för givet att Tobias är på det här sättet, Lars är på det här. Och sen när man börjar samtala så har vi är en ocean ifrån varandra. Du tycker att du ska spela powerplay. Du tycker att du är duktig på att bära puck. Jag menar att inte du ska ha den rollen. Och koppla ihop det då med det som sker för framförallt Björklöven nu, som blir hårdare drabbad av frånvarande spelare. Det är inte bara att du saknar en enskild individ som är duktig. Du har plötsligt någon som ska göra något annat. Och då börjar du liksom kasta omkring arbetsuppgifterna. Okej, ja, men om du får spela back, ja, men då får du gå in och ta tek. Ja, om han går in och tar tek, ja, men då måste du vara den som gör det här. Och göra det den här fasen på säsongen i en finalserie mot HV71. Det är klart att du blottar det ibland. Då framgår ju sprickorna i laget rent spelmässigt, och det är ett bekymmer.
Hur blir det då liksom om man är back och så sen då är man kanske sjätte back eller så. Så sen då kommer två stycken forwards ner och går ner och får spela före dig som
den,
är back.
Den är ju tuff. Det är ju en markering som tror jag plågar några spelare. Det är inte bara i Björklöven HV utan rent generellt. Och det är ju en förtroendegrej. Du kan ju säga många gånger, men du är sjunde back, vi tycker. Och så har man diskussion, för idag är ju spelarna många gånger väldigt på så och vill ha snack. Varför jag 7? Varför får inte jag spela? Jag snittar 8 minuter. Då har man ett resonemang. Sen om du plötsligt någon dag plockar en intern lösning förbi, den är ju svår alltså.
Jo, jag tycker du resonerar jättebra där, Fredrik. Just det här att man accepterar rollen, och den diskussionen tar man egentligen innan du värvar in en spelare under säsong. Så jag tror den här meningsskiljaktigheterna kommer mer till sin rätt under säsong. När du kommer in i ett slutspel som vi är nu, då accepterar alla spelarna det mesta. För då gäller det här och nu att vinna till varje pris. Tränaren tror på det här, jag accepterar det. Vi vinner tillsammans. Så att det är lättare i en finalserie som vi är inne i nu att acceptera för Jusila Popovic att sitta där, än om det hade varit
6 november.
Så är det ju.
Men är det inte då ett problem, tänker Stråle kom in under säsong, så han har inte varit med och satt de rollerna i början på säsongen när spelarna värvades?
Nej, han har ju fått ärva ett lag, precis som Metell har fått göra i Färjestad. Men båda de två har ju kommit in med bra energi. De har tagit tag i problemen och löst många av problemen på ett jättefint sätt. Jag tycker till exempel Björklöven har ett betydligt tydligare, klarare försvarsspel nu. Hur de vinner tillbaka puckar utan att tappa så mycket energi. Det är mer strukturerat på något sätt. Det är känslan uppifrån.
Men du nämnde, tror jag, uppifrån era positioner igår på matchen, så pratade ni om Hutchins. Och då sa du att någonting i stil med att sen Stråle kom in, jag tycker att han har blivit bättre. Han har kommit med till sin rätt.
Han var ju snudd på Peter. Eller han var Peter.
Han var det. Och där har du en sån grej som jag tror, du får ju en second chance när det kommer in en ny tränare. Du får ju en chans att faktiskt visa vad du går för. Jag säger inte att det var fel agerat tidigare, för det är möjligt att det kom till en punkt där Wallson då tyckte att jag får inte ut vad jag kräver av Hutchins. Och jag tror att vi i några resonemang också tyckte att de vann några matcher, de stoppade han åt sidan och så här. Men uppenbarligen har de funnit varann. Och det är vad som kanske är. Det handlar ju också om personkemi lite grann. Att jag och någon funkar bättre överens. Vi har samma uppfattning om vad du ska göra. Jag kan locka fram det. Någon annan kanske sitter där och tycker nu att det var bättre förr. Jag spelar 17 minuter i snitt när det var Wallson. Nu får jag spela 14. Men uppenbarligen har resultaten tagit rätt riktning för Björklöven.
Det handlar ju om att ställa krav. Vi vet ju, för vi pratar ju mycket med Stråle, att de har suttit tillsammans när det gäller att ge och ta. Och när de kommer in som ny tränare, då måste du ta de samtalen. Och då har du ju krav på de ledande spelarna. Och då får ju de köpa det, annars får du spela mindre. Men jag tycker Hutchins verkligen har köpt och ställt upp på de kraven som Stråle har ställt på honom. Och har också blivit en bättre spelare för laget.
Vad tänker man om läget nu då? Med tanke på att HV leder matchserien 2-1. Det känns ju som en minst sagt avgörande match nu fredag. Att skulle HV vinna då 3-1 när de vänder tillbaka till Jönköping, men 2-2 å andra sidan, då är det ju något helt annat. Det är ju en minst sagt viktig match. Och men gårdagen var viktig också, men det är ju samma sak nu, att det leveras ju ännu mer nu helt plötsligt.
Jag tänkte att Tobbe kunde få börja nu. Det är bra att ni får leda in oss på.
Jag har inte hört Tobbe så här tyst sen. Nej, men kom i.
Fredrik, jag är chockad. Vi har åkt bil med de två herrarna i 8 månader och vi får inte en syl i vädret, du och jag. Nu sitter de och är tysta.
Andaktstund här i...
Jag ska vara helt ärlig och säga att jag kollade på ett sms på telefon, så jag hörde inte din fråga. Och
jag förstod att det var
någon. Och så ser att du, Fredrik, pekar på mig. Jag tänker, ska jag...
Nej, men då startar jag det. Ja, för det är resonemanget kring 2-2 eller 1-3. Ja. Så här är det ju väldigt enkelt nedkokat. Nu låter jag som inte någon... Nej, det är väldigt enkelt svar ska jag ge. Vinner HV71, ohyggligt svårt för Björklöven att vända på det här. Så det är ju en måste-match, vill jag påstå, på fredag.
Jag håller med dig. Björklöven måste vinna här hemma, annars så ska man alltså vinna resten i stort sett, och då är två av de matcherna i Jönköping.
Tre
av tre. Bara två i Jönköping, och det känns som en väldigt, väldigt tuff uppgift.
Vad känner vi om det här då? Det är ju otroligt polariserat. Vi pratade om det här efter sändningen, Harald, igår, att tonläget mellan fansen har ju börjat skruvas upp, att HV-fansen kan bara inte förstå hur Rahimi får hålla på som han gör, och i Björklöven-läget så kan man bara inte förstå hur Torp får hålla på som han gör. Och det känns som att i grundserien så är det lite sans och balans. Nu är det noll balans och folk är vansinniga på Rahimis skott efter slutsignalen igår. Det är på någon tackling som Torp gör i första perioden, och samma sak nere i Jönköping i match 2, och till fler och fler och fler och fler och fler. Det här, det är känsliga ämnen. Ja, men det är ju det, och de tycker att det är helt otroligt hur domarna inte kan se vad deras motståndare gör.
Folk blir ju arga på oss.
Nu
frågar jag bara Harald, berätta om den där knodden, lilla ungen som skällde på dig igår.
Nej, men alltså det är ett stort engagemang, och nu gäller det ju så mycket så folk går ju bananas. Och vad Fredrik och jag eller ni två säger, så vinklar de det åt fel håll. Alltså jag hinner inte in här i hallen för en liten knatte kommer fram och skäller ut mig för jag inte tar parti för Björklöven i tacklingen på Baudin, och han tycker att jag håller på HV. Jag hinner ju inte in i Jönköpings stadsgräns förrän de på mig: varför pratar du så illa om HV hela tiden? Du håller på Björklöven. Och jag har ju varit med ett tag, och det är likadant varenda slutspel alltså. Värst var kanske Mora-Leksand 3 år i rad där, när man möts 7 matcher, då blir det mycket, och vi kan ju faktiskt inte påverka resultatet, Erik. Vi måste ju säga vad vi tycker,
absolut.
Och vi kan inte vara alla till lax. Vi har en uppgift och att alla ska hålla med oss, det är ju en utopi.
Men det
så funkar det ju. Men jag gillar det här engagemanget. Det visar ju bara att man är beredd att göra allt för sitt lag och hjälpa till på alla sätt.
Det är någon patriotism naturligtvis. Du håller på ditt lag och då blir du färgad. Du ser, den där smällen är inte lika ful om din spelare delar ut den som att motståndaren gör det. Det hör ju till. Och det, jag tror inte vi kommer komma ifrån det.
Hur mycket använder man det här som tränare? Alltså hur mycket liksom bearbetar och säger saker i media för att få någon fördel? För jag menar, domarna läser ju vad ni säger också. Om du står på tränarbänken och plötsligt får du inga utvisningar mer. Liksom använder man media då för att...
Ja, men jag tror att man överskattar. Vi ska inte underskatta domarna eller domarkåren. De är ju inte korkade. Vi kan tycka att de gör rätt och fel. Vi kan tycka att de tar märkliga beslut. Absolut. Men... de går ju inte i den fällan, för att Cam Abbott står och är arg konstant i en kvartsfinalserie mot Oskarshamn gynnar ju inte dem. Jag tror inte att Viktor Stråles reaktioner eller Tommy Samuelssons sätt att vara i båset eller i media påverkar. Jag vill inte tro det i alla fall. Jag vet inte om ni har en annan uppfattning. Tror ni att någon går i fällan?
Nej. Alltså jag tror absolut att man kan påverkas av kanske publiktryck och ja, det, alltså just i, när du ska ta de snabba besluten och sådär. Men jag har ju svårt att se att den typen av situationer du beskriver, att det skulle...
Jo, men för sen kan du gå, det, tar vi Mod och Björklöven-serien där Karlin gick ut och var olik Karlin med att säga som han sa. Det som skedde efter det var ju att Björklöven-publiken var ju än mer unison i sitt sätt att hantera Mattias Karlin. De stod ju och sjöng ramser om honom och när han skulle prata i intervjuer så är de ju... Och det kan du ju på något... Du kan ju få med dig dina människor runt, men att det är ju steg ett. Att steg två att domarna då skulle sitta innan match och tänka, hur gör vi idag nu då så att inte Tommy Samuelsson säger något dumt?
Och gör du det så dömer du inte en finalserie.
Nej, du gör inte det. Jag tror att vi måste ha ett förstånd där att de tar beslut som är felaktiga i min bedömning. Ja, men det händer ju. Det har ju alltid hänt och det kommer att hända så länge det är människor. Precis som
det gör ju även spelarna.
Ja, men vi träffade igår kväll efter matchen när vi umgicks lite Simors sällskap, så träffade vi på ett par hockeyspelare från som har representerat klubbar i norra Sverige men som befinner sig utomlands nu. Jag är diplomatiskt när jag säger det. En av de här spelarna sa till mig någonting om domarnivån. Tyckte att det var bra. Det här var en neutral person i det här fallet som tyckte att domarnivån var bra. Och så sa jag någonting i stil med, jo, det håller jag med om. Alltså, jag har inga större, jag gräver inte det där så mycket mer. De gör ju misstag de också. Ja, men herregud, sa han. Titta på, och så nämner han spelare som gör grova misstag i spelet. Jag tror att man måste se det lite större än vad det är. För nu är det en debatt som är så jäkla tröttsam.
Vilka spelare nämnde han?
Ja, det får jag inte säga här. Eller kan jag göra, men då har jag slängt in bränsle i detta också. Ja.
Här tror jag faktiskt ledarfrågan är ganska viktig. Alltså, om du som ledare lägger för mycket fokus på domarna under match, då går spelarna med på det. Och då blir det fel inriktning på vad du kan påverka. Energin måste läggas på det du kan påverka, och du kan inte påverka domarnas sätt att döma. Och det har gett utslag många, många gånger. Och där tror jag att rutinen spelar in. Jag tycker faktiskt Tommy Samuelsson hanterar på ett väldigt bra sätt. För hur många gånger har vi inte sett han lugnar ner spelarna på bänken? Och det är bara att gå till mig själv. Alltså, de första åren, man ringde upp domarbasen, satt i en timme på en parkeringsplats någonstans och fick ur sig all aggression. Men vad fick man för det? Det var ju bortkastad tid som man kunde lagt på något bättre, för inte dömde domarna med mig nästa match eller så småningom, utan det är ju en frustration
böter.
Man har.
Kanske fick böter?
Aldrig fått domarna med mig.
Har du fått böter då?
Nej, faktiskt inte.
Har du haft domarna mot dig? Är det det du menar, Harald?
Ja.
Varför dömer de inte för det här? Det är helt otroligt.
Ja, men det är så det fungerar, och där tror jag faktiskt rutin och erfarenhet spelar roll.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad ser vi mer i den här matchen? Om vi kollar på HV71 nu då, när helt plötsligt Filip Larsson kommer in då är frågan då, han lär väl få fortsätta stå nu eller inte flytta på honom för Adam Åhman efter den där matchen?
Nej, nu har Johan visat att han håller. Sen är det en match, absolut, det går att vara cynisk och säga att vi vet inte sen, men det skulle förvåna mig enormt om han gjorde någonting.
Nej, finns det inte en chans, men ändå en trygghet för både han själv, Larsson, och även för alla HV-fans och för Tommy Samuelsson och Stillman att ha en sån backup på bänken. Det måste ju kännas jättebra.
Men det gäller väl båda lagen nu?
Absolut.
Björklöven lär väl inte skifta på målvaktssidan heller, även om det trillar in en del puckar.
Ottalainen fick pris som bästa spelare i Löven igår, välförtjänt.
Ja, det var även i match två, så han har ju ja, släppt upp två riktigt bra matcher.
Och det är ju heller inte någonting som förvånar oss att det är bra målvakt. Alltså kalibern på dem är bra när man är i final. Det är nästan till en omöjlighet att sladda upp dit om du hade dåliga målvakter.
Björklövens powerplay är en annan grej som har blivit en helt potatis. För HV gör sina mål där Fredrik Forsberg kliver fram. Han hittade ett mål i powerplay igår också när Carl Johansson tappar den markeringen. Men Björklöven fortfarande utan mål i powerplay i finalserien. Och jag menar, nu börjar man helt potatis. För det här är din käpphäst har du. Du kan ju säga det att det finns ju fem nycklar. Att ledande spelare ska vara bra. Ja, du kan ju dra dem själv. Det målvakten måste vara bäst. Och special teams och hantera sjukdomsskador. Hantera sjukdom och skador får man göra nu allt eftersom. Men powerplay brukar ju vara en nyckelroll i en sån här finalserie och Björklöven har ännu inte gjort mål där.
Nej, glöm inte bort boxplay. Det är ju lika viktigt och där visar ju HV en enorm styrka. Alltså Karlskoga gjorde inte ett mål heller under hela den serien och Björklöven har inte gjort ett enda mål. Det beror ju mycket på att de spelar hur bra som helst i boxplay, har läst av hur Björklöven spelar och sen har man väldigt många spelare som är kapabla att spela boxplay med en aggressivitet, med rätt värderingar och det är ju en trygghet att ha och kanske vinstgivande till slut.
Och det som jag också lägger till på det är ju att man kan spela typen av spelare som Powell som inte är född till fysiskt att vara den som förr pratar man, då kanske man petade in, om jag förenklar nu, så petar man in några stora rackare som skulle stå still nästan och hålla på utsidan och kanske ta ett skott och komma i vägen. När man spelar som HV71 gör i sitt boxplay med den här aggressiviteten, stressen, så har de ju gudomliga spelare för att göra det. Och det ritet vi hade efter matchen igår som paketerade lite grann HV71 i matchen är ju talande hur man vinner teken i egen zon. Mattsson går fram med puck, inte bara skickar iväg och byter utan de vågar hålla puck och så fort att Björklund får tag på den så sätter man press. Och den här stressen har kanske inte Björklöven varit van med på samma sätt. Jag tycker inte att man varit utsatt för det genom kvart- och semifinalserie. Nu är de där konstant.
Men om ni står på Lövenbänken nu då, i en sån här finalserie, hur mycket kan man skruva på det här för att komma åt ett bättre powerplay?
Nej, de måste hitta på något nytt. Nu spelar man en ny triangel med att Olle Liss ska skjuta, Fisera ska skjuta, man har Ottosson på andra sidan som också är en bra skytt men är ju spelfördelaren. Eventuellt flytta ner spelet bakom mål, bakom förlängda, söka instick som de har gjort tidigare. Då stod Fredrik Andersson i slottet och gjorde en hel del mål. Man måste försöka överraska, överrumpla HVs box här nu med något helt nytt inför kommande matcher.
Och om jag ska lägga till några saker till, att man kanske inte, nu upplever jag det som att Björklöven tar god tid på sig att ta sig från egen zon, man ska ta sig in i offensiv zon, man ska sätta upp innan man ska börja agera. Det är nästan så att Björklöven skulle behöva få ett mer flygande spel, att du kanske till och med gick på en attack i en första våg så att du ställer till det för HV71, för nu dikterar de villkoren lite grann. Och sen att man, det här enkla sättet som låter så klyschigt, men du måste få ner puckarna på ett annat område och då kanske bakifrån mål kan vara ett alternativ för att få in den framför, för du måste få dit den så att du får en strid mellan HV-spelare och Björklöven-spelare, för då blir det här lite oberäkneligt och oväntade. Nu blir det för statiskt på något sätt.
Titta på HV:s mål igår som Forsberg gör. Ja. Det är inte uppställt utan nej. Det blir av en kaotisk
tryck
situation.
Tryck på tryck.
Till slut hittar Shinkar och Forsberg som har klivit in helt fri i mitten. Man är en man mer, en blir över. Ja. Där står han bara pangar in målet.
Men att de måste göra någon förändring, det är ganska givet. Men jag tänker i en sån här finalserie, hur lätt är det att få spelarna att hitta de här förändringarna?
Det som jag skulle säga där till, eller tänkte när du tog upp det. Stefan Öhman är ju den som älskar att vrida och vända på det här i som nu har klivit från fystränarrollen till assisterande och har väl special team på sin lott hos Löven.
Var ju även den som ritade upp när de skulle spela 6-5.
Ja, till exempel. Och det ligger på hans ansvar och han, eftersom jag har tränat honom, vet jag hur mycket idéer han hade då. Det var det till och med så att jag blev trött på honom ibland, för han kunde komma och säga en morgon att jag såg ju Nashville i natt, eller jag såg Calgary göra så här, och jag fick säga men det är Calgary, vi kan ju inte göra så här. Men han är full av idéer, så jag tvivlar inte på att videon går varm. Man tittar på bilder, filmer från igår, man försöker analysera hur skulle vi kunna få en förändring, kan vi få platsbyten, och det är ju de detaljerna som säkert är, eller som är ganska spännande och fräcka. Och jag är ganska övertygad om att man på värmningen imorgon, för jag gissar att man har en day off mer eller mindre idag, kanske en sån här optional träning, frivillig idag alltså, men att man imorgon har någon idé som man vill bräcka boxen med, för man måste ju det.
Ja, å andra sidan så varje gång jag ser Termell så sitter han också med laptopen uppe. Och de sitter ju och vrider och vänder lika mycket på hur de ska kunna förändra, överraska och attackera. Så det är lite hjärnornas kamp här. Vad kommer att hända? Och sen får man ju då inte sitta fast vid det man har bestämt, utan läsa av vart matchen leder på något sätt och beredd att göra förändringar under matchens gång. Och det är ju det Kalin stora styrka är, så att han har den blicken för spelet och nått framgångar i Västervik och nu i Modo, med just att ta rätt beslut i en period till och med.
Och det skulle bara sista för att avsluta powerplay. Det handlar ju så oerhört mycket om självförtroendet också. Och där vet vi med Björklövens bekymmer nu, att då tvivlar man ju när det blir ett powerplay hos HV71, om jag vänder på det, som har varit väldigt framgångsrika på den punkten. Så flyger man ju ut på isen. Man hoppar ju, man vet vilka som är första PP, men man vet att vi kommer en sannolikt stor chans att göra ett mål. Jag vill vara på isen. Du tar teken, jag här, sen löser vi det så här. Och det är ju det mentala i det hela som är så svårt att komma åt, att det som för en viss period under säsongen är så vansinnigt enkelt blir så omöjligt plötsligt, har ju en mental aspekt också.
Kalvar på grönbete versus Bambi på halis.
Något sånt.
Ja, men nu ska vi också komma ihåg att det är de två bästa lagen som möts, så det blir svårare och svårare att överraska och göra bra grejer, för att båda två är väldigt duktiga på att försvara sig, hitta på nya lösningar och två bästa lagen.
Vad är känslan då? Det här är alltså efter match 3 vi spelar in där. Det är torsdag idag. Vad är känslan inför fortsättning då, med tanke på att det är en ny match fredag? Vad känner ni inför det som kommer skall?
Jag säger så här enkelt. Hade Björklöven, den här matchen igår, match 3 alltså, den har en enorm betydelse. För den hade förändrat så många aspekter i det, med att man har fördelar, man har trygghet, man har en extra chans. Björklöven hade behövt vinna den för att kunna utmana på allvar. För jag står fast vid att HV71 är klara favoriter, att man har en bredare trupp, det går räkna upp en mängd faktorer. Då hade man behövt vinna match 3. Det gör man inte. Nu är det betydligt svårare.
Nej, jag håller med Fredrik. De studsar tillbaka rejält här HV, trots att det var svårigheter i första perioden. Men det visar ju bara vilken trygghet man har i gruppen. Tron på det man gör. Att man har det tålamod som krävs. Så att för mig är fortfarande HV väldigt stora favoriter.
Jag bara slänga in ett men. Det är så skönt att få göra det. Men ja, vi lär oss ju aldrig. Vi lär oss aldrig. Efter match 1 så var vi så övertygade om att det här blir 4 raka segrar för HV71. Och sen är vi med om match 2 och plötsligt så är hjärnan helt skruvad.
Man färgas något enormt av den senaste prestationen.
Man gör ju det, och den här fällan är inte vi de enda som går i. Det är ju en del av charmen med idrott, att du drar slutsatserna för tidigt.
Då lägger jag in ett men också. Jag hade ju fördelen att göra en serie för x antal år sedan mellan Leksand och Modo. Ja. Där sa vi också, slog fast att Modo kommer att göra det lätt. Alltså Modo var bättre i 20 av 21 perioder, men Leksand vann matchserien med 4-3. Och det är det som är tjusningen med vår sport, att det blir inte alltid som man tänkt sig, och det är inte alltid det laget som för spelet som går segrande ur det hela.
Det fick vi inte minst lära oss på, vad var det då? Tisdag kväll, när de som valde att se matchen mellan Färjestad och Rögle. För vi kan väl gå in också på att vi har två finalklara lag i SHL, där det blir alltså Rögle som åker ur. Och det innebär att Färjestad spelar final mot Luleå. Vi kan ju börja då med den serien, för den matchen var ju häpnadsväckande. Snacka om den matchen också, hade så mycket som allt som går att ta ur en hockeymatch.
Ja, det kan man väl lugnt påstå. Svängde åt alla håll. Det var en väldigt lång sista match också, 5 perioder innan det avgjordes. Så det var ju faktiskt Färjestad i spelförande laget och det bättre laget. Men ett par misstag i slutet på matchen, när du på att kosta dem segern, stötte de tillbaka med Viksten som gjorde 4-4 24 sekunder efter att Rögle gjort 4-3. Och det var nog tur för Färjestad, för att åka ner till Ängelholm i en sjunde avgörande match. Det hade varit tufft, men man höll ju på att ställa till det själv genom djup på 3 av de här 4 målen.
Jag tycker det har varit ett underbart slutspel generellt med fantastisk hockey, men framförallt otroligt bra tryck på läktarna. Och det har vi inte haft nu de senaste åren.
Men är det inte någon så här kompensation att folk går man ur huset? För nu upplever man det här som man tycker...
Alla lador är ju, känns ju nästan som att de får lyfta taket.
Och det känns som att supporterskarorna, de samlade, har skruvat upp sina förberedelser och sätt att agera på. Och gemene man är mer öppen för att dra på sig en matchtröja, för att ha den där sjalen, för att verkligen bjuda till. Jag tycker att det är all cred åt det. Och för det i sin tur ger ju bättre hockeymatcher. Jag menar, ni som jobbade, jag var tränare under den här perioden själv när man inte fick ha publik och vet hur vansinnigt svårt det var. När jag var i Schweiz, när vi tog timeout i slutspelet, så fick vi ha folk som stod och lät för att inte motståndarna skulle höra vad vi pratade om på timeouten. Idag så är det en omöjlighet. När jag tittade igår på matchen i båset, hur de kommunicerar, de skriker ju som de är alldeles blå i ansiktet för att de ska höra varandra.
Jag tänkte bara på matchtröja och sjal.
En halsduk. Chalett eller sjal.
Jag undrar också lite grann, för du var ju med också när man planerar sen. Du är också producent utöver att du är kommentator. När man planerar sändningen i fjol, då hade man ju liksom publikinramningen var inte en faktor när man liksom ska försöka göra någon form av plan inför matcherna i slutspelet i fjol.
Nej, verkligen inte. Alltså det enda som möjligen var positivt i fjol var ju att det gick snabbt att ta sig från arenan för det var ingen trafik.
Men och där stoppar det.
Det var precis, det var nog också det enda. Men nej, det är ju en otrolig skillnad vad det gör. Alltså, som sagt, jag tycker verkligen att samtliga arenor bjuder upp en liten arenorna. Men samtliga, all ja, publik
men, och det tror jag bidrar till att vi tycker att det är bra hockey också. För att det hänger ihop. Upplevelsen blir liksom större av det. Och jag tror genuint att spelarna njuter av det. Många hockeyspelare är ju någon form av exhibitionister som tycker om, så är väl alla människor, du vill få bekräftelse, så skjuter du det där slagskottet i krysset så vill du få den där kärleken.
Det ser man väl inte minst på, jag tänker som fotbollsallsvenskan är ju bevisligen inte den bästa ligan i världen, men det är ett otroligt drag kring fotbollsallsvenskan, vilket ger en bild av att det är en fantastiskt bra liga. Så att publiken spelar ju en enorm roll.
Ja, här vill jag lägga till en sak till när det gäller för oss som kommenterar matcherna. Där fansen retar sig ibland. Och då är det ju så att när hemmalaget gör mål, då håller ju taket på att lyfta in i hall. Och då är ju vi tysta lite grann. Och då tycker de att vi är inte nog entusiastiska när hemmalaget gör mål. Däremot när bortalaget gör mål, då är det ju tyst i hallen. Då går vi igång tidigare och refererar varför det är mål. Och då menar de andra på att ja, ni håller på dem bara för ni är gladare då. Det är ju någonting som man har fått lära sig att man måste göra och hör till. Men du ser vad man kan tolka saker och ting olika som publik.
Nu har vi ju två kommentatorer, SHL-kommentatorer och hockeyallsvenska kommentatorer. Och ni är programledare och ni producerar. Ni kan ju göra en sak. Kan ni ge en kort beskrivning hur i era roller som kommentatorer, vad finns det för gyllene regler under en hockeymatch?
Ja, men egentligen kan man säga att det rent krasst finns det ju inga regler.
Nej, men däremot
finns det riktlinjer och någon form av ja, men att så här gör man. Liksom, som har, det är väl egentligen Lasse Granqvist tillsammans med Tommy Åström och några fler som har gått liksom i radiosporten som sen har färgats över till hur tv-kommenteringen ska
innan du går vidare, alltså. Om vi backar för namedroppa lite. Vilka var det? Lasse Granqvist då? Är det lärt av Lasse Kink? Tommy Engstrand.
Garanterat
tillbaka till Hyla.
Ja, det går liksom. Det är en skolare där.
Lars-Gunnar Björklund.
Ja, men det börjar ju någonstans där med att, liksom, att du adderade både platsbestämmelser och sånt i radioreferat och sånt. Men det man kan säga egentligen att om man jobbar en kommentator, en expert, så kan man säga att det finns en röd zon som går från mittlinjen fram till anfallszon. Där det är så att kommentatorn kommenterar play by play, och det betyder helt enkelt, det är ett amerikanskt uttryck där i NHL till exempel, i all amerikansk idrott, så heter det inte kommentator och expertkommentator. Fredrik är expertkommentator i studio eller i match, Harald är expertkommentator i studio eller match, med tanke på att ni kommer från hockeyns värld. Vi är kommentatorer eller journalister, reporter, programledare. I USA så heter det play by play commentator eller color commentator. För du ska helt enkelt färga det som kommentatorn säger.
Jag tycker ett fint uttryck.
Det är ett väldigt bra uttryck. Färglägga det vi ser.
Men kring mål och så här, det har Harald inne på.
Ja, men det är ju så att alltså rent generellt så vill du ha att vi har ju proffs som liksom borrar hål i sargerna för att få upp så här skrisk och ljud. Skotten ska höras, stolpträffarna ska höras, du ska höra lite av surret, du ska höra när en klubba går av och så vidare. Då måste du ju använda dig av det när du jobbar för att det också ska höras. Om du hela tiden pratar över det så försvinner ju de ljuden. Kollar du till ett mål till exempel när du kommenterar, som Harald säger, när hemmalaget gör mål, så blir det ju tyst ganska snabbt, för att när folk då skriker i hallen så är det ingen som hör vad du säger, för de hör ju bara vrålet. Samma sak hemma i tv-soffan, just när ett lag är mål så är det ju också det att då ställer du dig upp och skriker om ditt lag är mål, och då hör du ju inte vad kommentatorn säger. Det är ju onödigt att dra massa viktig information där. Bättre att vara tyst ett tag och så sen ta det.
Och ge känslan. Exakt. Från arenan.
Framförallt det.
Något mer spännande? Nej, det är inte svårare än så.
Nej.
Vad bra.
Inget att tillägga, Tobbe?
Nej, jag tyckte du var ganska uttömmande, måste jag säga.
Hur behandlar ni sådana som oss?
Jag skrev ner det du sa där.
Hur behandlar ni sådana som oss?
Nej, men,
paria, eller?
Nej, men det är ju olika hur folk jobbar med en expert. Det, alltså, det
man försöker ju ofta hålla ner ljudet lite grann. Sen är det ju alltid någon jävel som är där och drar upp det ändå.
Nej, men vi brukar oftast göra så att, jag menar, det tar ju ett tag att bygga ihop en arbetskemi till exempel. Att vi vet när, jobbar du med Johan Thornberg, Niklas Wikergård, Sanne Wikström, Fredrik Söderström, Harald Lyckner. Alla ni jobbar ju olika, men ni är skolade att komma in på vissa tillfällen. Ni vet att det kommer en repris, då är det eran ni pratar till reprisen. Vi på kommentera det som är live i anfallszon och framåt när det är kontrollerade anfall, då kommer ni oftast inte in. Kan komma med korta instick, men det gäller ju också för kommentatorerna och experterna att känna varandra så pass väl och veta att här kommer han att tystna, då kan jag komma in med en grej på 3 sekunder.
Ja. Det som jag har lärt mig på min korta praktik här nu den här säsongen är, jag har ju bara vid ett fåtal tillfällen gjort det Haran normalt sett gör, det vill säga kommenterar matchen då ihop med Tobbe i det här fallet igår. De övriga tillfällena så står jag i mellan båsen, alternativt sitter i studion i Stockholm. När man står mellan båsen så ser man ju väldigt lite av matchen. För där är det dels två lag som är tätt på varandra. Du har personal i form av kamera, tjej var det igår eller kille. Du har ljudfolk. Det är ju trångt där. Vilket innebär att, plus att du är på en utsatt position. Det är ju rätt risk att stå där. Jag vet ju själv som tränare, jag har ju fått puck i huvudet och fått sy. Det sker ju skador. Modos fystränare fick en rökare på sig här i semifinalserien. Plus att det är folk i vägen. Så att jag, och så får, då kan folk ibland säga till mig, ja men varför sa du ingenting om det där? Ja men för det första så är det inte jag som pratar då, utan då slänger jag Harald under bussen och säger att det är Harald som kommenterar. Nej då, men att jag inte uppfattar allting. Sitter man där uppe, ni har ju den perfekta platsen på något sätt, eye in the sky.
Men den platsen du har är ju inte helt olik en tränarposition. Innebär Nej. Det att man som tränare egentligen har ganska dålig översyn?
Bra fråga och ett tydligt svar. Man har dålig översyn och det är väldigt svårt som tränare att ha en uppfattning, och därför tror jag man ska, jag har den respekten för en tränare direkt efter match som kommer till oss och vi frågar en massa saker kring spelet. De har inte sett matchen så mycket mer än vad vi har gjort. Plus att de dessutom har ytterligare jobb att göra då. De ska coacha, vem ska in? De ska prata med kollegor, de tittar på sina papper och lappar och idag är det iPads och datorer. Så det är först, det vet jag själv som tränare, jag behövde se om matchen för att få en klar bild. Och det var inte alls ovanligt att jag ändrade uppfattning efter att jag har bett om ursäkt till laget och sagt sorry boys, jag stod och var frustrerad igår. Nu har jag sett matchen på morgonen efter. Och jag har en helt annan uppfattning.
Men nu ser man i SHL, även i Hockeyallsvenskan, så är det ju ofta så att du har någon som sitter uppe på pressläktaren eller uppe liksom en upphöjd position som kommer med kommunikation ner till båset och även som kommer ner i varje periodpaus för att ge sin överblick därifrån.
Ja, och det är ju eye in the sky, säger man väl i USA. Jag vet att Johan Hedberg var det i San Jose, hade någon sån roll där man skulle liksom mata ner information. Så jag vet inte, Harald har varit med längre, jag säger det på ett fint sätt nu, jag säger inte att du är gammal Harald, jag säger bara att du har varit med längre och du har ju varit med om den här förändringen från, som jag hör liksom stories 70-talet kanske, så var en var tränare, den andra flyttade puckar, sen kanske han var material och körde bussen också. Vi bygger ju ledarstaben nu som bara blir större och större med fler arbetsområden, och det är ju, innan du får ha din uppfattning om det Harald, ska jag säga att det ofrånkomligt går vi åt det hållet, för det är så mycket, mycket mer idag som tränare ska göra. Allt ifrån det som sker i båset under en match till hur du fördelar jobb runt träningar. En head coach idag är någon nästan politiker. Du ska träffa sponsorer och media och du ska uttala dig. Och det har blivit så stort.
Det stämmer.
Ja.
Jag gjorde faktiskt mitt specialarbete på ETU, den här tränarutbildningskursen, av vad alla gör. Och då visade det sig att Sverige på VM det året slog Kanada i antal personer som var med. De hade 16 stycken. Och den 17:e var en ledare som tog hand om alla de här 16. De fick nästan en egen buss till matcherna.
Vilket år var det här?
Vad kan det ha varit? 12 var det.
2011-12,
ja. Det var när Pelle Mårts var tränare. Det är vi nu analytiker och det är flera doktorer och fysio och materialare och hej och hit och det är scouter som ska kolla andra lag. Nej, men det växer ju ut och det är en resursfråga. Nu ser vi de flesta vill ha 3 tränare plus en målvaktstränare plus en videokurs. Nu kommer analytiker in också. Så det är en väldigt stor apparat som ska hjälpa till att vi är inne på detaljnivå nu alltså.
Men är det lättare att ta beslut då? Eller blir det svårare? Att får man för mycket information?
Ja,
eller?
Det finns en risk med det. Det är att du inte längre går på intuition eller känsla. Och jag förstår ju att ställer du det mot fakta Jag kan ju tillhör ju dem, trots att jag i sammanhanget är relativt ung, så har jag...
I vilket sammanhang tänker du då?
I branschen som tränare, om jag säger så. Och så har jag en fot på båda sidor. Jag kan tycka om det här tydligare ledarskapet som var förut, att det var en klar chef som bestämde, som tog beslut, som stod för besluten. Ibland blev det rätt, ibland blev det fel. Det börjar gå åt ett håll att du ska sälja in en massa idéer och tänk och fakta till någon som ska ta ett beslut. Och då är det så oerhört viktigt att den här gruppen av tränarna har en samma, att det finns en lojalitet, så att man inte slänger in saker och ting där för att det ska gynna mig, jag har hand om backar, det här passar mig bättre om det funkar på det här sättet, utan det måste ju vara för en och samma anledning skull. Vi ska vinna, vi ska vara så bra som möjligt.
Ja, men det har ju gått så långt så att headcoachen idag är en form av manager som man har i fotboll. Han blir arbetsledare och så får han information av assisterande tränare, videokort, bla bla bla, hit och dit. Och det är ju en mängd information. Då gäller det för han att koka ner det här. För att spelarna är inte mottagliga för 10 punkter inför match. Utan du måste ta de kanske 3-4 viktigaste och sen sluta där. För mycket information, då blir det kaos i huvudet och att tänka där ute. Och det du inte har lärt dig efter vad de spelat nu 70 matcher, då, det lär du inte nu, utan det måste sitta i ryggmärgen.
Vilken coachroll tycker du bäst om? Den som var lite mer förr eller den som är nu?
Måste ju anpassa sig till verkligheten. Allt var ju inte bättre förr. Det var en himla skillnad. När jag började som tränare, hade ett SHL-lag 1989, då var jag ensam tränare. Min assisterande jobbade på Värmlands Folkblad på den tiden, kom ut, fick en lista i handen, vad ska vi göra idag? Vi hade ingen sportchef, utan det var kanske 3 anställda på kansliet. Det funkar så då. Och sen har det bara byggts på hela tiden, och det vi idag, det är ju kanske inte slutet vi ser, utan det byggs vidare. Och det är ju bara så samhället ser ut.
Jag skulle säga så här, skulle jag ta ett lag igen nu, skulle jag bli tränare, så skulle jag inte göra det mindre än att vi är 3. Jag har gått åt det hållet till i någon slags känsla att jag behöver ha fler, för det går inte att hålla emot längre i det. Men jag skulle säga en sak också, att jag var med om det, när vi var 3 en säsong i Oskarshamn, så var jag gjorde många misstag redan då. Ett var att jag upplevde att jag behövde backa undan från ansvar, för att jag trodde att det var så jag skulle delegera, att jag skulle låta mina kollegor få bestämma saker och ting. Men det resulterade i en otydlighet, och då var det en spelare, Arsi Pispanen,
anarki,
som var länge. Ja, men någonstans blev det otydligt, och han sa så här till mig vid ett tillfälle där vi hade svajat, att vem är det som bestämmer egentligen? Ja, men det är ju jag. Det är jag som tar det fulla ansvaret. Ja, men då måste du visa det. Då handlar det om beslut i situationer där det kanske blev, vi står och tittar på varandra, ska vi ta mål, vad ska vi inte ta? Jag frågar han tycker, den andra tycker inte. Och det kan jag ångra, och även när jag har jobbat som, tillsammans med en kollega bara, att när man, jag kan ju ha en känsla som jag måste gå på. Jag tror att det här, du kan leta fram hur mycket statistik som helst, men min erfarenhet som tränare är i alla fall att ibland har du en så stark övertygelse om någonting du ska göra, gå ner på folk, plocka bort en gubbe, ta in han från bänken, plocka målvakten, lita på det, gå på det, så kan du också motivera varför det blev fel, men det var min känsla, eller så blir det rätt. När det är för många kockar så är det så lätt att du tar saker i beaktande, men han sa, jag såg ju på paddan i paus, att, och då har du liksom kladda bort det själv. Det tror jag kan vara ett problem.
Har ni kört Säpo-stilen då? Har ni stått där på bänken med öronsnäcka?
Jag har inte haft den, men jag har haft kollegor som har haft den. Då har vi suttit med målvaktstränare, till och med sportchef som har suttit och gett information. Och det, tyvärr var det ofta så här, jag hörde inte vad han sa. Så det kan vara så liksom, tekniskt.
Det kommer tekniska in igen, proppskåpet.
Ja, men däremot kan du få bra info. De spelar hela tiden upp på vänstersida. Det är vänstersida. Det är där du har svårt att se när du står i höjd med isen. Så det är klart att du kan få hälsosam information. Det är jag övertygad om.
Men tar du beslut utifrån den informationen du får där och då? Eller väntar du kanske snarare till en paus? Man plockar ner videocoachen med
lättare,
i pausen?
Det är
eller?
Lättare. Men sen kan du hamna i ett skarpt läge naturligtvis. Att du måste ta ett beslut här och nu. Det är en tredje period, och då får du ju lita på det där. Och då kommer det andra svåra. Vi har ju ett exempel som jag vet inte hur uppmärksammat det är i media, men det är en finalserie nu mellan i Schweiz, mellan Richard Grönborg Zürich mot Dan Tangnes Zug, som var 3-0 i matcher till Zürich, som nu är 3-2, det bästa av 7. Och där i någon, om det var första finalmatchen tror jag, så hade nu måste vi tänka så att jag säger rätt ordning här, va? Då har Zug ledningen. Det blir en sen kvittering från Zürich, var på Dan Tangnes väljer coaches challenge där på på, grundat på information. Det är inte, det får ju han göra. Att någon säger att det där är inte ett godkänt mål. Målet blir godkänt med efterföljande faktum att de får 2 minuters utvisning dessutom. Som Zürich gör 3-2 med några sekunder kvar. Där har du ett konkret exempel på där informationen uppifrån inte var korrekt. Och kan det ske i ett sånt viktigt skede så kan ju informationen vara felaktig även i det stora hela under match.
Vad tänker vi om den kvalserie som är då upp från Division 1? Det var ju spännande igår med tanke på att Östersund hade 0-0 i sin match länge i matchen. Sen gick de ut i tredje perioden och gjorde 3-0, vilket gör att Östersund nu leder serien. Så både Nybro som möter Hudiksvall Östersund.
Nybro möter Östersund så, ja. Hemma och Hudiksvall har Halmstad borta.
Ja, exakt så var det. Och det är alla de tre lagen, Nybro, Hudiksvall och Östersund, kan alla gå upp, men Östersund sitter i förarsätet. Men vad tänker ni om det läget?
Jag tänker så här att det är ju två topplag som möts då. Den är ju ruskigt intressant i Nybro. Liljas Arena tror jag det heter nu, heter Victoriahallen på den tiden vi var där och sprang, Harald. Jag är fascinerad över att Östersund är där de är. För mig, jag är inte initierad hockeyettan expert på något sätt, men man har folk och bekanta och jag, rent allmänt intresse så har jag följt med. Och jag trodde kanske inte att de skulle sitta i den här positionen. Jag trodde att det var Hudiksvall med den starten också i kvalet som skulle vara där. Så det är ju ganska tydligt. Men med det sagt menar jag att Östersund ska till Nybro. Det är svårast tänkbara sista match, medan Hudiksvall då sitter. Då kommer vi in på det kvalserie dilemmat som du har debatterat genom åren, Harald, med dig, Tobbe, bland annat. Så att snacka om öppet race, så att det ska bli grymt spännande att följa siffrorna som poppar upp.
Ja, vi får ju upp ett intressant lag oavsett, och Östersund har ju kämpat i många, många år för att ta det här steget och gått på de flesta nitar man kan göra, men nu är man ju väldigt, väldigt nära. Det är nästan någonsin har varit. Hudiksvall är också en ort som verkligen vill upp dit och känna på det här, och de har ju också satsat de sista åren. Och drömmen kan gå i uppfyllelse. Nybro är en gammal klassisk storklubb som har fostrat väldigt många spelare genom åren, och när jag var i Hockeyallsvenskan med Mora 2003, då var vi nere i Nybro och spelade, så de har ju varit där och känt på det. Nu har ju serien bantat sen dess, då var det två stora serier på den tiden, men det är ju en klassisk hockeyort, så det finns ju både kultur och tradition där, så att oavsett vilket lag som tar steget så blir det väldigt spännande.
Fredrik, är en busschaufför, trodde väl ofta att ni hade match borta mot Nybro trots att ni ska möta andra lag?
Det var ju lång historia kort. Jag tog över som head coach i Nyköping efter Alexander Beljavski. Jag var assisterande till honom, gamla Löven-legendaren. Han fick sparken, och då var första, då hade vi skulle iväg på en borta turné. Då var det Växjö. På den tiden Växjö var i Allsvenskan, pratade vi 2009 eller något sånt där. Och sen skulle vi på fredagen, det var onsdag, på fredagen skulle vi möta Oskarshamn. Så vi låg kvar där nere och tränade. Och sen när vi åker från Växjö och vi ska till matchen, så vet, mörka Småland, sen höst. Vi såg ju inte ut genom, det var bara skog, skog, skog. Och plötsligt då så börjar vi, någon börjar skruva på sig av ledarna. Och var är vi liksom i skogen? Vi borde ju se något annat än det här. Och då säger chauffören, det är lugnt, vi var kanske kvart i fem. Vi har 10-15 minuter, vi är där till fem. Ja, så var det någon som sa, var är vi då? Ja, men i Nybro. Ja, men det hjälper inte, vi ska ju till Oskarshamn. Så det har ett traumatiskt minne, vi passerar, det heter vi Guldfågeln Arena nu i Kalmar, på den tvåfiliga där. Då låg vi i vänsterfilen med bussen och körde om bil efter bussen. Galen, kommer fram till Oskarshamn strax före 6, matchen börjar 7. Man tycker att förutsättningarna ska vara skit. Vi vann vår första match under min ledning när omständigheterna var som de var. Så att men Nybro ligger ju en bit in från Kalmar, det är långt dit. När man åker i Småland så kommer man aldrig fram till Nybro, känns det som.
Och hur många lag i Småland kan vi ha upp i de två högsta ligorna snart? Det börjar vara ett gäng.
Småland är en underskattad hockeynation, höll jag på att säga.
Distrikt.
Distrikt heter det på hockeyspråk, ja.
Så är det. Vi kan väl försöka summera det här lite grann. Vi har försökt bena lite grann i vad förutsättningen är, men det låter som att det är samklang i att om HV71 vinner fredagens match så kommer de gå upp i SHL. Tolkar jag rätt då?
Helt rätt. Då ska de vinna 3 raka, vara 2 borta, Björklöven, och det får väl ses som en tuff uppgift med tanke på skadesituationen i truppen också, att man inte kan gå på fullt manskap och ånga på i den aggressiva spel som jag tror man måste ha för att möta detta skickliga HV71. Så att Det är en nyckelmatch.
Absolut. Och ångesten lägger sig över mig att det snart är slut. Därför skulle jag vilja ha 7 matcher. Att det här är det sista Hockeyallsvenskan gör. Finalserien drar igång i SHL, vilket är fräckt och spännande att följa. Men för oss med det här gänget så är det ju vi går in på de sista matcherna. Det kan kännas lite så. Därför skulle jag vilja ha många matcher. Men jag är i övrigt med på Haralds tydliga resonemang om förutsättningarna.
Känns ju som en väldig nyckelmatch. Men... Vi sa ju som sagt efter match 1 att det kändes väldigt mycket HV, och efter match 2 så kändes det väldigt mycket Björklöven. Det känns verkligen som att det här kan svänga fram och tillbaka, och Björklöven kommer sälja sig väldigt, väldigt dyrt.
Ja, men så är det. Men helt ärligt, det gäller väl oss alla. Vi vill ju ha Game 7 i alla matchserier. Ja. Vi vill se mycket hockey, vi vill se bra hockey, vi vill se spänning, vi vill se dramatik, vi vill se hela köret.
När allt avgörs i en match också.
Ja, men det är ju det optimala. Vi fick ju det mellan Modo Björklöven här, och det var ju kul att få uppleva det faktiskt när så mycket andra parametrar spelar in.
Ja, och så i fjol fick vi den utan då publiken som en faktor, men när Björklöven hade det 6-1 mot Karlskoga, det blir 6-5, och när nerverna kommer in och liksom det är ett fritt fall, och så när helt plötsligt så är det centimeter som skiljer från en finalplats.
Den mest optimala i närtid är ju faktiskt SM-finalen 2017. Ja. Den kommer vi ju alla ihåg, där det avgörs i sadden. Alltså, kan det bli mer dramatiskt spännande också? Hemmalaget får vinna och det är 2 killar födda i Jönköping som får med och avgöra när Törnberg spelar fram underut till ett avgörande, och taket håller på att lyfta där nere.
Ja, spännande är det när vi går in i den sista delen av säsongen. Det är alltså SM-finalen mellan Luleå och Färjestad som börjar lördag, om inte helt missinformerad, då behöver vi ställa lördag.
Det är jag ganska säker på.
Borde inte du ha koll på det?
Här på C-more.
Nej, det är lördag. Men, och sen då final 4 mellan Björklöven och HV71 börjar 18.00 fredag kväll när ni lyssnar på det här. Och sen då får vi veta också på fredag vilket lag som går upp i Hockeyallsvenskan från ettan av kvalserien. Det blir också klart på fredag kväll.
Intressanta tider.
Det är det. Så ni har en fredag kväll där ni kan avboka middagssällskapet och lägga barnen tidigt och ha det kvällen för att njuta av hockeyunderhållning. Men det så säger
och TV12
vi...
till och med.
Ja, TV12 också. TV12
är TV12 alla människor?
Det är en frikanal. Den har alla som har någon form av tv-abonnemang. Digitalt eller analogt finns.
Antenn. Men då ska man ha kunnat koppla in tvn också,
Fredrik. Ja, Fredrik, jag skulle inte räkna med att du har tolv.
TVn inkopplad, det är bara att han har ingen ström.
Jag har en ganska avancerad tv och en sån här box.
Men du har ju fortfarande inga... Du sa ju igår också att dina spottar i taket vad var det? I toaletten och i uterummet.
Orangeriet och i köket.
Och de funkar fortfarande inte. Och det är för att du inte vill ringa den här proppkillen.
Ja, för att Oskar slog ju ner där i höstas, men så tänker jag att det löser jag sen. Jag har ett problem i mitt liv, det knuffar problemen. Varför lösa det nu när jag kan vänta?
Du vågar inte ringa proppkillen?
Nej, jag vill få en annan elektriker.
Okej. Tack för att ni var med oss i Ringside. Vi ses på fredag kväll när det då blir final igen, och vi vet också vilket lag som går upp i Hockeyallsvenskan. Ta hand om er.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.